mer om nazistmötet, konserten från föregående sida. Vi har idag den 15 januari 1998.
Upptagning från inifrån nazistkonserten.
Polisen hade folk på plats inne i det gamla danspalatset när nazistkonserten urartade. 120 poliser grep samtliga i lokalen, 314 personer, och idag åtalades alltså de första, 4 amerikaner. Polis kommer att vittna, men det främsta beviset blev en beslagtagen video. Filmad av en privatperson som trodde han kontrakterats för en vanlig rockinspelning. Två medlemmar ur bandet Max Resist och en man och en kvinna ur publiken kommer att åtalas för hets mot folkgrupp. Hitlerhälsningar och nazistiska slagord är olagliga och kan ge böter eller upp till 2 års fängelse. Själva nekar de eller säger att de inte visste att det är brottsligt att göra Hitlerhälsningar i Sverige. Till slut stoppade polisen konserten. Och kameran registrerade hur piketpolisen angreps med flaskor och vattenslangar. Och polisen använde brandsläckare mot nazisterna. Sexton nazister, norrmän, tyskar, engelsmän och amerikaner, lär klara sig undan rättvisan. Domstolen fann inte häktningsskäl och de återvände till sina hemländer. Men åklagaren räknar med fler åtal. Utredningen kring de närmare 300 nazister som greps för våldsamt motstånd fortsätter. Och åklagaren kan idag inte säga hur många som slutligen kommer att åtalas.
Rättegången mot de 4 åtalade inleds på måndag vid Stockholm.
...31 januari 1998. Sverige.
4 ledande nazister från England avvisades idag från Sverige av Nyköpingspolisen. De 4 skulle ha varit dragplåster vid den nazistkonsert som planerats någonstans i Mälardalen ikväll. För att fira att det är 65 år sedan idag som Hitler tog makten i Tyskland. Men det är osäkert om konserten verkligen blir av. Polisens avsikt är att stoppa den innan den börjar. Och tidigare idag protesterade Södertäljeborna mot konsertplanerna.
...500 Södertäljebor trotsade idag vinterkylan och gick ut och demonstrerade mot den planerade nazistkonserten ikväll.
Vi tycker att det är enormt viktigt att stoppa nazismen innan den har fått ett fäste. För det är ändå så att nazisterna, de använder de här konserterna för att värva medlemmar till sina nazistiska organisationer.
15 föreningar har ställt sig bakom demonstrationen och en del i kampanjen har varit att förmå lokalägare att vägra hyra ut sina lokaler till nazisterna.
Varje gång nazisterna har ordnat en konsert så har det varit en våg av misshandel, förföljelse, våld och terror. Och vi vill inte att det här ska hända i Södertälje.
Det är nu 65 år sedan Hitler tog makten i Tyskland. Och det är det som nazisterna firar idag. Och det är därför de har sin konsert. Och med lärdom då av 30-talets Tyskland så vet vi att man måste stoppa nazisterna innan de får någon form av inflytande.
Vi har haft ett enormt stöd i den här kampanjen. Vi har fått tusentals namn bakom våra krav på att stoppa nazisternas konsert och mot viss maktmusiken. Och det är först när alla vanliga människor kan engagera sig som nazismen egentligen kan stoppas.
Vad ska vi göra?
Krossa nazismen!
Vad ska vi göra?
Krossa nazismen!
Nej!
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 Nej! Nej! Nej!
Den svenska naziströrelsen består av en liten hård kärna på ett 100-tal personer. En ljusskygg grupp som håller sig undan den öppna debatten. Deras propaganda däremot når ut till 10 000-tals ungdomar. En våldsideologi som särskilt drabbar invandrare och homosexuella.
Den nazistiska aktiviteten har trappats upp det senaste året. Förra året hölls hela 30 konserter med vit maktmusik. En av dem var konserten i en lada söder om Linköping i mars förra året.
Ett vitt Sverige. Nej, bara det. Då så är det mot knarkare och pedofiler och sånt här.
Bögar.
Det kan vara bögar också.
Nazisterna kan förefalla primitiva, men bakom svansen finns en liten välorganiserad kärna som arrangerar konserterna. Stefan Bruchfeldt är forskare och har studerat dagens svenska nazism.
Jag tror att man kan utgå från att det rör sig om ungefär 100-150 personer i en kärna. Antalet aktiva sympatisörer kanske handlar om 1000 runt hela landet eller lite mer.
Enligt forskarna lyssnar idag tiotusentals ungdomar på den så kallade vit maktmusiken. Vit maktkonserterna är dessutom lönsamma. Bara den här konserten i Norrköping i februari 1996 drog in 260 000 kronor i intäkter enligt rapportkällor. Men musiken har också en annan uppgift.
All verksamhet som jag uppfattade cirklar väldigt mycket kring detta. Att producera material, producera nya skivor, tidningar och få ut det till allt fler grupper. Någon direkt annan politisk verksamhet förekommer inte utom i ganska liten skala.
En stor del av den nazistiska propagandan styrs från den här oansenliga lokalen i Linköping. Det är här gruppen kring tidningen Nordland håller till. Den består av ett tiotal personer, en grupp som når ut till tiotusentals ungdomar med sin musik och propaganda. Men själva vill de inte synas utåt.
Man är väldigt försiktig att komma i konfrontation. Man vill inte konfronteras med polisen på något sätt. Och man håller sig i bakgrunden vid de här tillfällena ute på gatan. Låter andra agera.
Rapport har pratat med personerna i Nordlands ledning, men ingen vill ställa upp i en intervju framför en kamera. Matti Sundqvist är organisatören. Han är även sångare i bandet Svastika.
Nej, jag är inte intresserad av att diskutera faktiskt. Det blir ju samma gamla jävla visa varenda gång. Att de slänger ut massa bilder från polik och dödsläger och skriker om 6 miljoner hit och dit.
Torulf Magnusson är ideologen i gruppen. Nu säger han att han hoppat av.
Så det är inte så att jag har förrått någonting, om man säger så, eller liksom att jag har backat på någon punkt direkt, utan det är ju bara att jag har gått i pension, kan man säga, va?
Och Peter Melander är ledarskribent i tidningen Nordland.
Naturligtvis är det så. Det är klart man ska ha publicitet på sina egna villkor.
Till sin hjälp har de juristen Hans Karling, tidigare medlem i Nysvenska rörelsen. Han hjälper Nordlandgruppen med allt från JO-anmälningar och demonstrationstillstånd till inköp av starköl.
Okej, jag berättar, men du får inte fotografera mig.
Frågan är då om propagandan är så farlig. Kan man verkligen bli nazist av att lyssna på vit maktmusik?
Jag tror att man kan känslomässigt bli tagen av den kraftfulla musiken. Texterna tillsammans med musiken skapar, tror jag, eller kan bidra till att fånga upp de känslor av ångest och hat man bär på och föra in en enskild människa in i det här spåret.
Ja, det svenska musiklivet var på 30-talet klart influerat av nazitidens antisemitism. Nationaltonsättaren Hugo Alfvén, som på hösten 1937 dirigerade en stor utlänningsfientlig konsert i Stockholm i protest mot att Sverige tog emot judiska musiker på flykt, var långt ifrån ensam om sin inställning. Det säger musikvetaren Carl Gunnar Åhlén.
Nästan alla kulturpersonligheter var utbildade i Tyskland. De hade tillbringat sin ungdom där, de hade sina vänner där, det var språket man behärskade. Man hade ingenting med England och Amerika att göra. Så det är klart att Sverige var ett Tysklandvänligt land.
Ja, det svenska kulturlivet stod uppenbarligen närmare Nazityskland än vi hittills fått lära oss på historielektionerna. Kärnan i den svenska tonsättarföreningen var nazi-influerade, mer eller mindre. Kurt Atterberg, Ture Rangström, Wilhelm Pettersson Berger, Oskar Lindberg, Nathanael Berg och Hugo Alfvén. Alla hade de varit i Tyskland redan före första världskriget. De lanserades i Tyskland, de hade förläggare där och fick sina operor spelade där. Och tonsättare är enligt Carl Gunnar Åhlén ofta både fattiga och äregiriga.
De var ju ett lätt byte när det vinkades från Goebbels håll med satsningar på Pettersson Berg eller Rangström och att det var, alla de var ju nere där och visade upp sig.
Och trots att nazismen hade skarpa kritiker i Sverige under kriget valdes inga judiska tonsättare in i den svenska tonsättarföreningen. Operans sångare fortsatte att resa till Nazityskland och sjunga ända fram till 1943. Och svenska musiker som reste till Tyskland för att spela accepterade att skriva under en försäkran om att inte framföra judisk musik. Tyskvänligheten och antisemitismen genomsyrade vårt musikliv, menar Carl Gunnar Åhlén.
Du blev inte chef helt enkelt. Du fick inte den positionen om du inte agerar på ett visst sätt. Att, och jag menar, det här var någonting som man inte behövde utfärda order på. Alla visste vad det gällde.
Hur kan det då komma sig att denna härva av pronazistiskt medlöperi och kryperi i det svenska musiklivet inte har skildrats och granskats närmare i efterkrigstidens Sverige? Ja, det hela har varit för skamligt ens för forskarna att ta itu med, menar Lena Berggren, idéhistoriker vid Umeå universitet.
Det här har varit så känsligt och så laddat och så fel ur ett slags svenskt perspektiv. Vi sysslar inte med sådana saker. För vi har ju ändå haft bilden med oss under efterkrigstiden om Sverige som en slags humanismens högborg. Det har gjort att man på ett medvetet eller omedvetet sätt har liksom, när sånt här har dykt upp så har man valt att inte se det.
Reporter här var Per Gullbransen.
Den 4 februari 1998, Sverige.
I skånska Vällinge har man under en längre tid haft problem med nazistiska gäng. En föräldragrupp på en av kommunens skolor bjöd igår kväll in en överlevande från Auschwitz för att berätta för föräldrar och lärare om förintelsen. Men uppslutningen var dålig och på skolan hade nazistiska pamfletter klistrats upp. En av föräldrarna, Heidi Nilsen, är upprörd.
Rent ut sagt för jävligt faktiskt. Fruktansvärt att de kan smyga in här och sen så sitter det små oskyldiga barn som inte själva har någon egen uppfattning och så blir de ju på något sätt hjärntvättade.
Gör föräldrar tillräckligt?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Det krävs nog mycket mer.
Vällinge är kommunen som blev riksbekant om man vägrade ta emot flyktingar. När sedan nazistiska gäng gjorde sig hörda i kommunen och på skolorna kritiserades kommunen för att inte ta problemet på allvar. Nu inser man att beredskapen har varit dålig. Ann-Kristin Garnå är förvaltningsdirektör med ansvar för skolan.
Vi ser det naturligtvis som ett mycket stort problem. Vi har väl lärt oss av det här att beteendet i de här grupperna är i mångt och mycket ganska raffinerat. Och ju mer vi gör, ju mindre synligt blir det.
Från skolorna i kommunen kommer nu kritik mot föräldrarna som inte engagerar sig tillräckligt. Gertrud Ek är rektor på Ljungenskolan.
Vi fick en kommentar av ett barn här idag att en pappa hade svarat att detta bryr jag mig inte på.
Hur många inbjudningar gick ut?
Till samtliga barn inom den här enheten och det är ungefär 360 barn.
Hur många föräldrar kom hit?
Ungefär 30-tal.
Vad tycker du om det?
Det är bättre än noll.
Stefan Sablotsky överlevde förintelselägret Auschwitz och han reser nu runt i skolorna i Skåne och pratar om förintelsen. Härom natten stoppades nazistiska flygblad ner i många av brevlådorna i kommunen och flygblad med krossa sionismen var klistrade på den skola han besökte.
Jag känner bedrövelse, jag känner smärta, jag känner ilska, jag känner vrede och jag känner att något måste göras. Man får inte stå handfallen. Vad jag känner är att jag ska säga till Vällingebor. Ni har en fin kommun, säg till att det blir hon. Gör till att det här försvinner från er kommun.
Stefan Sablotsky, överlevande från Auschwitz. Reporter Jens Eriksson, Ekot i Malmö.
Den 8 februari 1998.
Så Sverige igen. Intresset för regeringens bok om förintelsen är rekordstort. Tidigare i veckan erbjöds alla med barn i grundskolan att få boken gratis. Den oväntat stora efterfrågan har nu fått de ansvariga att bestämma sig för att trycka ytterligare 100 000 exemplar.
Om detta må ni berätta heter boken som föräldrar kan skicka efter för att deras barn ska få kunskap om förintelsen av det judiska folket under andra världskriget. Och föräldrarna vill berätta och kanske lära sig mer själva. På 5 dagar har det kommit in 100 000 beställningar av boken om förintelsen. Och en ny upplaga på ytterligare 100 000 är redan beställd av regeringen.
Välkommen till Levande historia, Vanja.
Det lilla familjeföretaget i Uppsala som administrerar beställningarna har aldrig tidigare varit med om ett sådant intresse. Det är till och med större än när Uppsala-företaget skötte om en mer publikfriande Coca-Cola-kampanj.
Ja, vi hade en stor kampanj för ungefär 1,5 år sedan där vi fick ungefär 100 000 svar på 5 veckor. Och här har vi fått ungefär 100 000 på 5 dagar.
Jag tror att de som beställer gör det för att de verkligen vill ha boken.
Är det svårt att berätta för barn om förintelsen?
Ja, jag tycker det. För boken är skriven för vuxna i vuxenspråk. Och att omvandla det i barnspråk tycker jag kan vara svårt för att det är ofattbart för en vuxen att förstå många gånger och få det ner på den nivån så att barn förstår det. Men jag tänker prova.
Vad är det som är svårast så att säga?
Ja, det är väl ondskan i det hela. Att det verkligen finns en sån ondska bland oss människor. Vilket barn ofta lever i en trygg värld, i alla fall här i Sverige. Så vi har inte den ondskan i vårt land på det sättet.
Den 11 februari 1998, Sverige.
Nu ska ungdomar utbildas av förintelsens offer för att kunna föra vittnesmålen vidare. Det är judiska församlingen i Malmö som har fått statsbidrag för ett utbildningsprojekt för ungdomar som i höst ska ut i skolorna och berätta om förintelsen. Felicia Rosenman fördes till Auschwitz-Birkenau i augusti 1944 och hon berättar.
Då minns jag bara att det var väldigt många i vagnen som var döda. Stående dog de och det hördes bara hund, skall, lås och raus och allt sånt och vi delades, kvinnor och män. Vi kände oss inte som människor längre. Det var Auschwitz-Birkenau.
Vad hände med din familj?
Min familj deporterades tillsammans med mig som ligger lite innan från gettot. Och till slut blev jag alldeles ensam för successivt under selektioner har man plockat bort dem ifrån mig och jag vet inte deras öde. Ingen har levt, bara jag själv.
Tobias Fink, du är 19 år. Hur tror du att du ska klara ett sånt arbete och kunna förmedla de här starka minnena?
Det kan ju vara problem kanske och i och med att man själv inte har varit med riktigt så kan det vara problem med känslor och sådär. Men man får ju försöka så gott det går och berätta. Man har ju lite egna känslor också. Om det är någon släkting man berättar om så har man ju känslor till dem. Och, så att det är ju, tror ni ju ändå inte ska bli så jättestora problem.
Känner du starkt för den här uppgiften? Känner du det som någonting du är skyldig att göra, någonting som är oerhört viktigt?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är mycket viktigt att gå ut i klasser och till folk och berätta vad som verkligen hände. Och så att inte sådana som säger att det inte har hänt, att de pratar för högt så man inte hör oss.
De ungdomar som under våren och sommaren ska utbildas har på något sätt anknytning till förintelsen, föräldrar eller annan släkt som drabbats. Meningen är att de ska få fullständiga och exakta kunskaper om massmordet på judar, senare oliktänkande. Göra studieresor till Auschwitz, Holocaustmuseet i Washington och Wiesenthalcentret i Los Angeles. Felicia Rosenman är en av 20 överlevande som idag reser runt på skolor och föreläser. Hon är 72 år och tillhör de yngre. Många har blivit för gamla. En del orkar inte längre berätta om sina minnen. Tiden börjar rinna ut, säger Harry Rubinstein som leder informationsgruppen Förintelsens ögonvittnen. Den här gruppen startade sin verksamhet för 7 år sedan som en reaktion på påståenden från så kallade historierevisionister att förintelsen inte hänt.
Det var sista chansen att gå fram och vittna av de som verkligen själva hade sett det. Men hela tiden har det varit ett problem för oss att hur ska det gå sedan? Vem ska ta upp? Vem kan gå fram nu när vittnena inte finns längre?
Under 7 år har gruppen hållit 1300 föredrag inför sammanlagt 40 000 elever. 19-årige Tobias Fink ska nu föra deras berättelser vidare. Ett ansvar som Felicia Rosenman hoppas inte ska bli för tungt.
Jag tror inte det om de känner starkt för detta. Och det, bara de kan göra det som känner starkt, tror jag. Precis som Tobias nu. Om man känner att man gör något viktigt, då känns det inte jobbigt.
Felicia Rosenman, överlevande från Auschwitz, och reporter Jens Eriksson, Ekot i Malmö.
Den 4 mars 1998, om naziguldet i svenska banker.
Ska fortsätta med alla de hundratals bankkonton i svenska banker som stått orörda sedan andra världskriget. Idag ska Naziguldkommissionen publicera namnen på kontoinnehavarna.
7 miljoner kronor finns i svenska banker på konton som inte är rörda sedan andra världskriget. Naziguldkommissionen har hittat 649 bankkonton. Dessutom har värdepapper och bankfack med olika värdeföremål som till exempel smycken hittats. Rolf Wirtén som leder kommissionen förklarar att namnpubliceringen av alla kontoinnehavare det är ett sätt att få fram mer information. Många namn är ofullständiga och han hoppas att släktingar eller andra som känner till namnen ska höra av sig. Vid en presskonferens senare idag kommer alla namnen att läggas fram. Namnen kommer också att läggas ut på internet. Kommissionen har valt att ta fram alla orörda konton oavsett vilka namnen är. Naziguldkommissionen och Rolf Wirtén gör likadant som Schweiz gjorde när de efter lång tvekan och starka påtryckningar i somras bröt banksekretessen och offentliggjorde namnen på kontoinnehavare till orörda konton. Många av dem tros ha dödats av de tyska nazisterna i koncentrationsläger som till exempel Auschwitz. Men kontoinnehavarna kan också vara personer som fört ut stulna tillgångar till säkra neutrala länder. I Schweiz är det mycket stora belopp. I Sverige är det ett antal miljoner kronor. Naziguldet har utretts förr i Sverige. Affärsbankerna försökte under 60- och 70-talen att en gång för alla bli av med de besvärande problemen med de orörda kontona. 1966 så gjorde Bankföreningen en granskning av herrelösa konton och fann drygt 3 miljoner kronor. Och i början av 70-talet så skänkte bankerna drygt 1 miljon kronor till Röda Korset för humanitär hjälp. Avsikten var att slutreglera, det vill säga bli av med krav på kontorna. Men de judiska organisationerna protesterade. De ansåg att det var för lite pengar med tanke på 1966 års granskning. De ville också ha tillgång till värdepapper och bankfack, vilket de inte fick. Naziguldkommissionen ska kartlägga vad som hände med judiska tillgångar som fördes till Sverige före och under andra världskriget. Ytterligare 2 rapporter väntas i år.
Erik Ridderstolpe, reporter. De flesta av de orörda konton som den så kallade Naziguldskommissionen presenterar namnen till idag var kända redan på 60-talet, det säger advokat Lennart Kanter i kommissionen. Det nya som har hittats är vissa andra typer av tillgodohavanden.
Det är bankfack som är nytt, det är några depåer tror jag som är nya värdepappersdepåer. Och sen är det olika förvar i Riksbanken.
Har man öppnat bankfacken?
Ja.
Vad finns i dem?
Det finns allt möjligt så att säga, som brukar finnas i bankfack. Det är allt från personliga handlingar utan något särskilt marknadsvärde och saker som kan ha affektionsvärde till sedlar, smycken, sådant.
De 649 konton, bankfack och annat som nu redovisas finns utspridda på 6 olika svenska banker. Det är Föreningssparbanken, Handelsbanken, SE-banken, Nordbanken, Östgöta, Enskilda Bank och så Riksbanken. I Riksbanken finns också så kallade depositioner, tillgångar som Sverige under 30- och det tidiga 40-talet enligt den tidens regler beslagtog vid gränserna. Det kan till exempel handla om utländsk valuta som inte fick föras in i Sverige eller om sedlar som posten hittade i brev som var på väg från Sverige till utlandet. Det sammanlagda beloppet på drygt 7 miljoner kronor i de 649 kontona kan förefalla lågt. Men när Bankföreningen 1966 i stort sett hittade samma konton som de som nu redovisas vara värda 7 miljoner kronor, ja då uppgick summan till 2,6 miljoner kronor. Ändå har förräntningen sedan dess varit i stort sett obefintlig. Banker är nämligen bara skyldiga att ge ränta på okända konton i 10 år från det att innehavaren senast hördes av.
Så därför tycker jag att det är en ganska stor värdestegring, och den beror främst på obligationer och värdepapper av annat slag, aktier och sådant som har funnits i värdepappersdepåerna.
I förmiddags hade ingen hört av sig för att göra anspråk på något av de konton som nu har presenterats. Frågan är vad som händer med de tillgångar som finns på de konton som förblir orörda.
Det vet vi inte ännu, men det är högst sannolikt att kommissionen i sin slutrapport som ska komma i november föreslår någonting.
Vad?
Det vet vi inte ännu.
Advokat Lennart Kanter i den så kallade Naziguldskommissionen, reporter Anders Pontara.
Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget publicerade idag listan över 649 bankkonton som inte rörts sedan andra världskriget. Flera personer på listan var troligen judar som miste livet under kriget.
Om man kan hitta enskilda individer som är ägare, släktingar till de här, då ska de ha tillbaka pengarna. Men för vår del är det intressanta att få reda på vilka oförrätt som har begåtts mot judarna. Och det hoppas vi få en del information om.
Värdet av tillgångarna är drygt 7 miljoner kronor. Och dessutom har kommissionen öppnat de bankfack som inte heller rört sedan krigsslutet. De tillgångarna är ännu inte värderade.
Där finns ju obligationer, där finns olika mynt, där finns aktiebrev och där finns också smycken. Och det är väl egentligen de sistnämnda smyckena som kanske representerar ett värde att tala om.
Har ni hittat alla konton nu?
Det ska inte finnas några dolda konton kvar. Den här listan nu är publicerad, så är det allt.
Och den som vill få listan med namnen kan kontakta kommissionen, bankerna, eller om man har tillgång till internet så kan man hitta namnen på bland annat den här adressen. www.svt.se/svt24.
mars 1998.
För första gången har den katolska kyrkan kommenterat sitt agerande under andra världskrigets judeförföljelser. I en rapport som publicerades idag uppmanar Vatikanen katoliker världen över att visa ånger för att man inte ingrep kraftfullare för att stoppa förintelsen. Men i den 14-sidiga rapporten riktas ingen kritik mot dåvarande påven Pius den 12.
April 1998. En efter en plockas de in.
Vi ska till Frankrike nu. En krigsförbrytare från andra världskriget dömdes idag för brott mot mänskligheten. Det är den 87-årige fransman Maurice Papon som döms till 10 års fängelse för delaktighet i deportation av nära 1700 judar till koncentrationsläger under andra världskriget.
Maurice Papon på väg in till domstolen i morse. Juryn överlag i 19 timmar, sen kom domen. 10 års fängelse för brott mot mänskligheten. Deportering av 1600 judar till utrotningsläger. Bara en handfull av dem överlevde. Efter Frankrikes nederlag 1940 mot tyskarna blev Papon hög tjänsteman åt Hitlers lydrike, Vichy Frankrike. Han var ansvarig för judefrågorna, som det hette. I praktiken betydde det deportering på nazisternas order. Åtalen långt senare kommer från anhöriga till offren.
Papon est comme Eichmann, c'est un meurtrier de cabinet, c'est un tueur stylographique. C'est-à-dire que les ordres meurtriers se font à, et sont signés à l'insu de tout le monde.
När västmakterna segrade 1944 fanns Papon på plats, snett bakom segraren de Gaulle. Det han gjort ledde inte till något. Frankrike ville inte rota i det som varit. Papon var minister en tid på 70-talet. Rättegången nu har väckt starka minnen till liv. Papon själv är 87 år gammal, blev änkling för en vecka sedan och mår inte bra. Advokaten tänker överklaga till Europadomstolen om det behövs, sa han. Eventuellt fängelse kan det inte bli förrän den processen är avklarad.
Efterdyningar i Norge 12 april 1998.
Tusentals barn i Norge misshandlades och trakasserades under åren efter andra världskriget för att deras mödrar var från Norge och deras fäder från Tyskland. Och nu kräver många av dem ekonomisk kompensation.
Hon slår och slår. Ida faller sammen på grusen, men damen lyfter henne upp och slår och slår. Det blev svart och kallt. Det smaker sött blod, slim, snör, löse tänder och bittersalte tårer.
Så skriver författaren Marit Paulsen i den delvis självbiografiska boken Liten Ida om hur Ida behandlades i ett Norge präglat av andra världskriget eftersom hennes mamma var tillsammans med en tysk militär. Minst 9000 barn i Norge växte upp som hon och nu kräver många av dem ekonomisk ersättning. Efter kriget fick Norge pengar från Tyskland, pengar som skulle hjälpa dem som hade drabbats extra hårt under krigsåren. Och många hävdar nu att en del av de pengarna var öronmärkta för de norsk-tyska barnen. Många av krigsbarnen tvingades bort från sina föräldrar, skickades till barnhem och har berättat om systematiska trakasserier och misshandel. Barnen var genetiskt defekta, hävdade till exempel en norsk utredning några år efter kriget.
Blant mødrene er det uforholdsmessig mange svagt begavede, og også en del asosiale psykopater. Det er en risiko for at dette arvelige anlegget skal gi utslag hos avkommet.
Nu kräver flera ledande politiker i Norge att norska regeringen ska kartlägga hur barnen behandlades och om de har rätt till ersättning. Övergreppen mot krigsbarnen är en del av vår historia som vi inte bör gömma undan. Samhället bör ta ansvar och ge upprättelse och ersättning till offren, säger till exempel den tidigare statsministern Kåre Willoch. Hanna Stjärne i Oslo.
Den 21 april 1998, en skola i Laholm, forskar i de tyska permittenttågen under andra världskriget.
En nionde klass på Lagaholmsskolan i Laholm har gett sig på en annorlunda uppgift, nämligen att forska kring permittenttrafiken under andra världskriget, då tåg fyllda med tyska soldater rullade genom Sverige på vägen till och från Norge. Många av tågen passerade just Laholm, strax intill Lagaholmsskolan, och vad eleverna bland annat kommit fram till är vad Sverige tjänade på transporterna.
100 606 198 kronor noga räknat. I dagens penningvärde över 1,5 miljard. Det tjänade SJ och Bergslagens järnvägar på permittenttrafiken. Det har klass 9B i Lagaholmsskolan fått fram dokument som visar. Och om summan är en överraskning för en del så är faktumet att 2 miljoner tyska soldater forslades genom Sverige under andra världskriget en nyhet för många ungdomar. I Laholm ligger den gamla banvallen där tysktågen gick bara 100 meter från Lagaholmsskolan.
Tågen gick ju faktiskt igenom Laholm. Och ingen, en människa i Laholm har jag hört omnämna tågen. Så det vore kanske någonting att undersöka. Och så sätter vi igång. Mm.
Vad har ni fått fram för fakta?
Massor. Oj, oj. Jag har lektioner i flera år framöver om jag skulle basera på det här.
Genom skicka brev och insändare till tidningar efterlyste eleverna människor som hade något att berätta om tysktågen. Man hade räknat med 10-tal svar, det kom 120. Det finns tydligen många svenskar som vill berätta, bara man frågar.
De berättar vad de känner om att de åkte, varför, eller när tyska soldaterna åkte här igenom och vad som hände och så här.
Mm. Var det någonting som du har fäst särskilt vid?
Ja, jag läste ett brev om att det var då två tyska soldater som kom och knackade på vid ett hus. Det tyckte jag var jätteintressant. Jag tog kontakt med de som kände då den här hantverken som knackade på oss. Väldigt intressant att höra.
är ett bra sätt att lära sig om andra världskriget, att titta på sin egen historia här i Laholm.
Ja, jag tycker det är intressant. Man blir mer berörd att var man hemma kommer ifrån. Och vi läste också, började läsa med att Sverige stod väldigt likt i boken, men det vi läste om var att Sverige var neutralt. Men vi tyckte det var mer intressant när vi fick reda på att vi var kanske inte så neutrala.
En av de som hört av sig till skolan är Åke Lindberg. Han var stationerad i Treriksröset, men var också ordonnans på ett permittenttåg.
Vi tyckte inte om dem av två anledningar. Dels tyckte vi det var fel överhuvudtaget, och dels tyckte det var rent ut sagt fan att de skulle åka i personvagnar när vi själva fick åka i boskapsvagnar om vi skulle någonstans. Så det retade oss lite grann. Vi retade oss mer på materialtågorna. För där förstod vi att det var en förstärkning av kapaciteten. Men däremot permittenterna, det kom ju lika många tillbaka som vi skickade dit. Så det var ju status quo. Men överhuvudtaget tyckte vi inte om det hela. Vi tyckte det var skamligt helt soligt mot norrmännen att göra på det viset.
Die Heimat denkt immer an euch. Heil Hitler, Dr. Goebbels.
Under två månaders tid har klassen i Laholm arbetat kring permittenttrafiken. Man har haft kontakt med många gamla, glada att få berätta sina minnen. Och nu gör man en skrift om denna, om inte bortglömda, så oomtalade del av svensk historia.
Vi försöker göra det så verklighetsanknutet och så nära den egna orten som möjligt. Historia kan göras hur tråkigt som helst. Så att jag tycker man får jobba med det här och försöka hitta ingångar så att säga, som gör det hela intressant. Va? Och det är roligt att ta reda på saker.
Det är 25 april 1998. Svensk gloria på sned.
Och först gäller det en hemlig uppgörelse från slutet av andra världskriget. En uppgörelse mellan Folke Bernadotte och Röda Korset och Heinrich Himmler, en av Hitlers närmsta män med ansvar för koncentrationslägren. Det är en uppgörelse som sätter aktionen med de vita bussarna i delvis ny belysning. Ekots Christer Larsson och Bosse Lindqvist från dokumentärredaktionen har letat fram resultaten av den här uppgörelsen ur UDs arkiv. Och Christer Larsson får börja med att berätta hur den här uppgörelsen såg ut.
Det här avtalet diskuterades fram den 8 mars 1945 med greve Folke Bernadotte och en SS-kommissarie som heter Franz Göring och två svenska diplomater. Och den viktigaste punkten i de här diskussionerna, det är just beträffande de skandinaviska judarna i lägren. Och då komst det överens att judarna ska tas sist. Det sker en segregering där. Och det är ju det som gör det här något svårförklarat idag.
Men hur kunde då Bernadotte och Röda Korset gå med på de här villkoren?
Ja, det återstår ju att förklara. Det har ju dykt upp nu. Det har ju inte varit känt. Eller åtminstone har man inte velat känna till det. Och det är möjligen så att det är en sån här realpolitisk diskussion där antingen så går vi med på nazisternas krav, som är att judarna ska tas sist och några judar ska tas överhuvudtaget. Eller också så omfattas man av den syn som finns sen 30-talet och under den här tiden också, där judarna för många människor är mindre värda.
Man kanske också ska tillägga att det kan ju också vara så att det är taktisk manöver från Bernadotte och från den svenskarnas sida. Att man tänker att bara vi får in en fot i lägren och så kanske ordnar sig sen med de skandinaviska judarna. Att vi vill ju ha dem också egentligen. Men den tanke som man inte undslipper då när man tittar på utförandet av själva expeditionen är att man följer det här avtalet till sist. Alltså man väntar så länge att det faktiskt riskerar att bli för sent.
Vet man någonting om hur många judar som faktiskt kom med de vita bussarna till Sverige?
De siffror som är i svang nu och som man refererar till i Nationalencyklopedin och på många andra ställen, de bygger ju faktiskt på kvalificerade gissningar, säger forskarna själva som har tittat på de här sakerna. Och saken är det man inte vet, därför att det var en oerhört inopportun fråga i Malmö 1945, är du jude, till de koncentrationslägerfångar som kom till Sverige. Sen vet man inte heller därför att det var väldigt kaotiskt i det läget av naturliga skäl. Vad vi egentligen så att säga är helt säkra på, det är att det kommer ungefär 450 skandinaviska judar till Sverige. De har vi ju namnen på. Och sen vet vi att Norbert Masur och Hillel Storch lyckas förhandla fram 1000 polska judinner som på Himmlers särskilda order väljs ut i Ravensbrücklägret och som får vänta faktiskt utan vatten och mat i flera dagar på att de vita bussarna sen ska hinna fram och hämta dem. Det vet vi.
Vad betyder det här? Det har gått drygt 50 år sedan andra världskriget. Vilken betydelse har det idag, Christer?
Det kastar om en del av vår syn på det här. Så här lät det när jag ställde den frågan just till prinsessan Kristina Magnusson, som är ordförande för dagens Röda Kors.
Jag skulle bedöma det som otänkbart. Alltså. Att man hade en tågordning. Att vi tar dem först och så får vi se, så tar vi de där andra sist. Då.
Det är möjligt att just detta otänkbara, att Röda Korset själv är med och segregerar bort judarna, faktiskt är möjligt.
Ekots Christer Larsson i studion, också alltså Bosse Lindqvist från radions dokumentärredaktion.
Den 6 juni 1998.
Just nu pågår en kartläggning av vad som hände med de egendomar som tillhört förintelsens offer. Nazisterna stal nämligen stora mängder konst, antikviteter och silver som aldrig återfanns efter andra världskriget. Bröderna Rehman i Göteborg söker sedan över 50 år tillbaka en silversamling som tillhört deras mördade syster.
Inte nog med att hon var en trevlig människa som var väldigt vacker. Hon var nog den vackraste judinnan i Göteborg på den tiden.
Sonja Moritz och hennes båda barn var troligen de enda svenska medborgare som mördades under förintelsen. Hon var gift med en norrman och bodde i Oslo. Och 1942 greps och deporterades hela familjen Moritz till Auschwitz. Tillsammans med hundratals norska judar mördades de i gaskamrarna. Det har gått över 50 år, men för Simon Rehman i Göteborg är minnet av systern levande.
När vi läser våra böner i synagogan och vi läser en bön efter de döda, då är hon livslevande framför mig. Och det är så många år sedan.
Simon och hans bror Henry Rehman har försökt kartlägga vad som hände systerns tillhörigheter. Något år efter kriget besökte de hennes hem i Oslo.
Jag hade ett väldigt vackert hem, men kära någon, vi svimmade nästan båda två. Hur människor kunde vara så barbariska. De hade skurit upp sängkläder, de hade skurit upp mattor ifrån golvet. De hade rivit ner tapeter. Fanns ingenting av värde, ingenting i den underbara silversamlingen som min svåger och min syster hade.
Vem som stal systerns silversamling och vart den tog vägen sen har förbryllat bröderna i 50 år. Därför kontaktade de nyligen kommissionen för judiska tillgångar som nu, efter det att alla utredningar om naziguldet är över, även har börjat att söka efter konst och antikviteter som tillhört mördade judar.
Jag ser det framför mig. Vi judar, vi använder ju mycket vinbägare till sabbat och till högtider. De hade en väldigt fin samling av det. Och sen hade de en stort silver fat med handtag vid sidorna, och det var graverat, allt var graverat, det skulle göras det förr i tiden.
Är det som att leta efter en nål i en höstack?
Ja, när det gäller vissa typer av tillgångar så vill jag nog påstå att det är det, ja. Men man måste ju, alltså vad vi kan göra är att försöka då beskriva och resonera kring hur det har kunnat komma tillgångar till Sverige, och sen hoppas på att andra tar vid. För det här är ju bara, vi hoppas att det här är en början på någonting. Och att forskare och andra intresserade kan ta vid det arbetet som vi nu har påbörjat.
Jag är skyldig att få veta, vad är det med vår syster och varför kunde inte svenska staten hjälpt oss med att rädda henne och barnen över? Det är jag väldigt skuffad över, det måste jag säga.
Den 13 augusti 1998.
Och vi börjar i USA där schweiziska banker och överlevande från förintelsen i natt nått vad som beskrivs vara en historisk uppgörelse om stulna judiska tillgångar från andra världskriget.
10 miljarder kronor i ersättning för guld och annat värdefullt som judar trodde sig rädda undan i Schweiz före och under kriget, men som överlevande eller anhöriga tills nu aldrig lyckats få tillbaka. Det är överenskommelsen som presenterades i natt efter månader av hårda förhandlingar mellan företrädare för överlevande från förintelsen och framförallt 2 schweiziska banker. Summan är dubbelt så stor som den bankerna tidigare erbjudit sig att betala, och det som fått dem att böja sig nu uppges vara bland annat den bojkott som flera amerikanska stater, bland andra New York, hotat med att införa i och med det kommande månadsskiftet. Runt 20 delstater och 30 städer här i USA har dessutom hotat med olika sanktioner mot de schweiziska bankerna, och tiotusentals överlevande från förintelsen har gått samman om en stämning. Bland de överlevande är vissa mycket nöjda med överenskommelsen och tycker att den är rättvis. Andra anser att bankerna kommer för lindrigt undan. Bankerna som efter kriget bland annat krävde intyg på att anhöriga hade dödats i koncentrationslägren uppges vara nöjda med uppgörelsen. Och enligt chefsjuristen räknar man med att den täcker också alla krav på den schweiziska regeringen och landets företag. Enligt den republikanske senatorn Alphonse D'Amato, en av personerna bakom förhandlingarna, så är överenskommelsen historisk och avslutningen på en sorglig episod.
I believe that there are those who represent the great banking institutions of Switzerland and indeed who are no strangers to looking at bottom lines, who said, we have an obligation. They said, ours is an opportunity and an obligation to bring about justice.
Johan Wangström, New York.